Sveriges Radio.
Han driver fram enkla, aggressiva och starka koncept som går hem och tydliggör för argentinerna på något sätt var problemet ligger.
November 2023 i Córdoba, centrala Argentina. Om ett par dagar går landet till val. Kampen står mellan den nuvarande regeringens finansminister, peronisten Sergio Massa, och så är det högerkandidaten som bland annat gjort framträdanden med både motorsåg och superhjältedräkt. Han heter Javier Milei och beskrivs som en outsider. För bara 2 år sedan var han tv-kommentator känd för sitt extremt höga tonläge. Nu inleder han sitt sista valmöte här i Córdoba. Och det är ingen vanlig sammankomst. Tusentals människor har samlats framför en stor scen som om de väntar på en rockstjärna och inte en politiker. I publiken viftar folk med fejkade motorsågar. De är klädda i Milei-merch, prydda av ett gult lejon. Överallt syns också den argentinska flaggan och gigantiska dollarsedlar. Med en mun ropar anhängarna efter libertad, frihet. Många har varit på plats i flera timmar för att få en glimt av mannen med det vilda håret som brukar växla mellan kostym och skinnjacka. Och när han kommer går han inte upp på scen direkt. Han börjar längst bak för att på så sätt kunna klyva den massiva publikhavet. Överallt sträcks armar och händer fram för att nå kvällens huvudpersoner.
Hola Córdoba!
När Javier Milei väl tagit sig upp på scen kramar han om sina kollegor och medarbetare. Däribland blivande vicepresidenten Victoria Villarruel och valkampanjens kanske viktigaste person, lilla systern Karina Milei.
Viva la libertad, carajo! Viva! Viva la libertad, carajo!
Viva! Viva la libertad, carajo! Länge leve friheten, för i helvete, utropar Milei med en av de stora dollarsedlarna i högsta hugg. Mannen som klyver publikhavet i Córdoba den här novemberdagen ska senare få 55,7% av landets röster. Han väljs till Argentinas nästa president. Du lyssnar på P3 D om Javier Milei. Han är anarkokapitalisten som vill såga bort staten från nästan allt.
Que se vayan todos på spanska. Och det är att alla politiker ska bort.
Han slår och slår och slår på den här piñatan. Och det är en sorts verkligen hat.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera.
Far right figure like he's a Nazi. Is he?
Han äger klonade hundar och har ett par av världens mest berömda polisonger. Han har också lovat att rädda Argentinas vacklande ekonomi.
Truly make Argentina great again. Congratulations.
Viva la libertad, carajo! Viva la libertad, carajo!
En outsider i läderjacka som delat landet i 2 läger.
His so-called shock therapy to the Argentinian economy has already begun. And with it, his political honeymoon has proved predictably short-lived.
Jag heter Vendela Lundberg. Den här historien börjar och slutar i Buenos Aires. Argentinas huvudstad är en fröjd för ögat.
Gracias a la vida.
Idylliska parker och torg, breda avenyer och hus i klara färger med bågvalvade fönster.
Buenos Aires är en väldigt, väldigt vacker stad. Alltså det är en mäktig stad. Det är lite så här...
Vi hör Sveriges Radios P3-korrespondent Love Lysarides.
Det är en blandning av New York och liksom Paris på 20-talet. Det är väldigt vackert.
Här bor paret Norberto och Alicia. Han jobbar som busschaufför och blir senare entreprenör. Hon är hemmafru. Den 22 oktober 1970 får de sitt första barn, Javier. Norberto ska vid ett tillfälle ha sagt att han skulle vilja jobba med en batong vid sin sida för att kunna hantera irriterande passagerare. Våldet präglar hans sinne också innanför hemmets fyra väggar. Lilla Javier gillar att spela fotboll men är redan från barnsben något av en enstöring. Han blir mobbad i skolan och får smeknamnet El Loco, galningen.
Ja, men det här är så enligt journalisten Juan Luis González, författare till biografin som heter just El Loco.
Petrides reporter Alice Dadgostar.
Och när det refereras till Milleys barndom så är det ofta González bok som används som källa. Javier Milley själv har inte medverkat eller så liksom gett sin välsignelse till González, men han har sagt att han har haft liksom en svår barndom. Och under en lång tid som vuxen så hade han ingen kontakt med sina föräldrar.
Långt senare i programmet Pampita Online säger Javier att pappans misshandel var fysisk men framförallt psykisk.
La verdad que fueron momentos muy ásperos, digamos, o sea, de chico hubo violencia física y de más grande violencia psicológica.
Under Javier Milleys första år i livet råder stor dramatik. Innan den brutala sjuåriga militärdiktaturen inleds 1976 dör president Juan Perón. Han efterträds av sin fru, vicepresidenten Isabel Perón. Så här sammanfattar AP den händelsen.
Grief and hysteria in Argentina. This was the scene in the capital, Buenos Aires, after the death of President Juan Domingo Perón. Thousands of young Peronistas filled the city center to chant the old political slogans in tribute to their dead caudillo. Juan Perón was arguably the most powerful political personality the Western world has produced since the Second World War.
Juan Perón lägger grunden till peronismen. Det är en rörelse som kommer att dominera argentinsk politik länge.
Peronismen har ju då varierat en hel del över tid och den är lite liksom svårdefinierad. Men väldigt kortfattat så kan man säga att Juan Perón gav sig på de rika exportörerna av råvaror när han kom till makten. Och satsade på liksom inhemsk industri och så här en stark välfärdsstat. Så därför blev han populär bland arbetare och fackförbund. Men han var liksom också en väldigt auktoritär ledare. I stora drag sett i historien så kan man i alla fall säga att peronismen attraherat liksom allt från högernationalister till folk på vänstersidan och liberaler.
I april 1982 ser 12-årige Javier på tv hemma i Villa Devoto, ett medelklassområde i Buenos Aires. Pojken med ljusblå ögon har sällskap av sin far, Norberto. För Argentina är det här en historisk dag. Storbritannien med Margaret Thatcher i spetsen går i krig mot landet. Det som står på spel är Falklandsöarna.
Mr. Speaker, I'm sure that the whole House will join me in condemning totally this unprovoked aggression by the government of Argentina against British territory.
Yeah. Javier säger till sin far att han tror att det kommer gå dåligt för Argentina i kriget. Journalisten Juan Luis González beskriver hur den djupt patriotiska Norberto blir rasande på sin son. Javier får så mycket stryk att hans två yngre lilla syster Karina får tas till sjukhus med chocksymptom. Senare ringer barnens mamma Alicia till Javier som är kvar i huset. Hon säger åt honom att hans syster kommer dö och att det är hans fel. Bandet mellan de båda syskonen är mycket starkt. Javiers stora trygghet i livet är hans syster. Många år senare är det främst Karina som kommer att figurera som en sorts första dam när Milley intar makten. Den korta, blonda kvinnan står ständigt och vakar i skuggorna, iförd kostymer i starka färger. Och vi ska återkomma senare i programmet till de mäktiga kvinnorna vid Javier Milleys sida. När Javier i sin ungdom ska välja yrkesbana behöver han inte fundera länge. Landets ekonomi svajar rejält. Och det är de här krafterna som intresserar Javier. Javier Milei har sitt hår klippt i en frisyr som ligger på en skala mellan The Beatles och Wolverine. Han är sångare i Everest, ett band som sjunger covers på Rolling Stones-låtar. När han inte håller på med musik så är han målvakt i ett fotbollslag. Ett intresse han senare kommer se som en framgångsfaktor. Det är slutet av 80-talet som den rockintresserade unge Milei börjar på universitetet. Att det är just ekonomi som upptar Javier Mileis tankar är inte så konstigt på en plats som Argentina. Finanserna och inte minst pesons värde är något som ständigt står i politiken och samtalsämnenas absoluta centrum. Ända sedan 60-talet har Argentina tampats med en kalkyl som inte går ihop. Det berättar Andres Rivarola som är professor i Latinamerikastudier och docent i ekonomisk historia.
En grundläggande problem för Argentinas ekonomi som blir mycket starkare kring 60-talet, det är att Argentinas export, som är framförallt råvaror, kan inte finansiera den välfärdsstat man hade byggt upp.
Det handlar om är ju i grund och botten om att de har haft en stat och en politik som har varit generös. Det har funnits stora välfärdssatsningar. Argentina har varit ett av de latinamerikanska länder som har liksom bäst förutsättningar för arbetare och sådär. Så att det har varit ett stort liksom, en stor välfärdsstat. Och sen har man inte alltid kunnat finansiera det här. Och då har man löst det genom att trycka pengar och man har löst det genom att ta stora lån. Då. Så att, och det här har ju då gjort att inflationen har vuxit till sig över tid.
Argentina försöker alltså i omgångar lösa problemen med utlandslån, vilket gör att skuldberget växer. Det trycks också mer och mer pengar. I slutet av 80-talet drabbas landet av hyperinflation när den uppgår till hela 1000%. När argentinarna går till val 2023 ligger inflationen på en betydligt lägre nivå, men den är fortfarande avsevärt hög. Love Lysarides berättar hur det kan se ut i praktiken.
När man ska betala notan så börjar alla liksom hiva upp stora rullar med buntar och sedlar och bara liksom tusenlappar kastas på bordet. Och sen så, du vet, går man och betalar notan och då har man liksom en tegelsten i handen full av tusenlappar som de sen börjar räkna. Och de har blivit väldigt snabba på att räkna tusenlappar. Det tycker jag är intressant att de har liksom lärt sig för att de måste då. Så att restaurangpersonalen liksom alltså de räknar 100 000 pesos jättesnabbt.
För pojken som fått det elaka smeknamnet El Loco går universitetsstudierna som tåget. Galen eller inte har Javier Milei hittat sitt kall i livet. Efter att ha tagit en master börjar han arbeta för en av Argentinas största banker. Det är 90-tal och den nykläckta ekonomen har då också gjort ett slags upptäckt som kommer bli avgörande för både honom och snart för hela Argentina.
Man kan ju då säga att Milei har blivit lite frälst av en amerikansk ekonom som heter Murray Rothbard. Det är han som då liksom myntat det här begreppet anarkokapitalism som man ju ofta stöter på när man läser om Milei.
Och det är ju en extrem nyliberal ideologi som grundar sig just på att bekämpa statens regleringar och styrningen över samhället, för att det är en grund för att politisk korruption ska komma in. Att politiker genom sina prioriteringar, genom sina kontakter, genom att ge fördelar till vissa grupper, då ska kunna styra över priser och ge fördelar till de som de vill och inte till befolkningen. Genom att få bort det här och få bort staten och låta marknaden själv lösa utbud och efterfrågan, det är väl det som det här grundar sig på. Och det är det som är frihet enligt Milei. Och det är därför han avslutar alla sina valtal genom att säga: lever friheten för helvete, säger han.
liberta, carajo!
Enligt Rothbards teori då, så ska liksom polis och domstol och liknande då drivas av liksom frivilliga finansiärer istället för av skattepengar. Och riktigt så hardcore är ju inte Milei liksom. Men den här anarkokapitalismen är ändå någon form av liksom inspiration.
Kort sagt vill Milei alltså mer eller mindre slänga staten i papperskorgen. Eller åtminstone minska dess storlek radikalt. Den osynliga handen, som sägs vara nyckeln till den fria marknaden, är så central för Javier Milei att den enligt honom också fixar hans extremt karaktäristiska frisyr.
Brunt, lite halvlockigt hår som ja, men ser ut som nästan som en gammal Beatles-medlem. Typ. Alltså, det är väldigt långt ifrån den här fixade politikerlucken, utan han ser liksom lite vild ut. På frågan då, hur gör du ditt hår på morgonen, så säger han att jag bara öppnar fönstret till bilen och sticker ut huvudet och så får den osynliga handen rufsa till det. Och det här är någon referens då till liksom, den osynliga handen i marknadsekonomin som löser alla problem, löser även hans frisyr då.
Så småningom tilldelas Javier Milei flera höga positioner inom den privata banksektorn. Han skriver också en rad böcker och undervisar på universitetet. Samtidigt har Argentina bekantat sig med den nyliberala peronisten Carlos Menem. Under president Menems tid vid makten kopplas den argentinska valutan till dollar. Enligt lag ska alltså en peso vara värd lika mycket som en dollar.
Och det var lyckat på så sätt att inflationen sänktes ordentligt, för det fanns inga inflationsförväntningar. För ett problem som fanns innan det här, det var att folk inte hade absolut någon förtroende för den argentinska valutan. Om man var rätt att det skulle komma nya devalveringar, vilket spärde på hela den här processen. Men när man gjorde den här förändringen så blev det en stabilisering.
Men millennieskiftet blir en nattsvart period för Argentina. 2001 slungas befolkningen in i en ekonomisk och politisk katastrof. Landets gigantiska skulder till IMF har utlöst en skuldkris. Carlos Menems ämbetstid har kantats av korruptionsanklagelser. Den marknadsliberala politiken har till viss del varit framgångsrik, men också resulterat i ökad arbetslöshet, sämre sociala skyddsnät. Och kopplingen till dollarn försätter Argentina i ett mycket sårbart läge.
Vad som hände i början av 2000-talet är att Brasilien gör en mycket stark devalvering. Vilket gör att brasilianska produkter blir mycket billigare i den argentinska marknaden. Och det sätter en stor del av Argentinas ekonomi som är länkad till export till Brasilien i väldigt svår situation. Det sätter enormt stark press på finanserna, vilket gör att Argentina hamnar i kris. Och Argentina kan inte devalvera, för då står det inskrivet i konstitutionen att dollarn ska vara 1-1 mot peson.
Till Argentina nu, där hela regeringen avgår efter ett dramatiskt dygn då minst 6 människor dödades i samband med butiksplundringar. Efter flera dagars protester och plundringar av mataffärer så utfärdades igår kväll undantagstillstånd i en månad framåt.
Man satte då spärrar för folks konton, vilket spärde på enormt folks förakt mot politiken och rädsla mot politiken för hur de så att säga inkräktade i folks privatekonomi och besparingar. Så det där problemet som hände då och den här krisen, den finns ju kvar i minnet och i känslan hos många argentinare idag, som bland annat de här som stödde Milei.
Framgången för Javier Mileis radikala idéer är delvis rotad i den här typen av kriser och efterföljande problem, berättar Andres Rivarola.
Brist på förtroende till den nationella ekonomin, till den nationella politiken, till valutan i samklang så att säga, med en mycket stark växande fattigdom. Det här är grogrund för den här proteströrelsen som Milei kommer att leda.
Året är 2004 när Javier Milei gör sitt livs bästa köp. Han Han införskaffar en hund av rasen Mastiff som han döper till Conan efter Conan Barbaren, som spelas av Arnold Schwarzenegger.
The secret of steel has always carried with it a mystery. You must learn its riddle, Conan. You must learn its discipline.
2023 blev Conan en av världens mest kända hundar, trots att han då har varit död i 6 år. En följeslagare är så omtalad att han har en egen sida på Wikipedia.
Om man liksom kort ska beskriva då en klassisk mastiffhund, som Conan ju är, så är det liksom ett riktigt kraftpaket. De väger mellan 90 och 120 kilo och ser oftast lite så sorgsna ut, som det kan göra när huden liksom hänger så tungt i ansiktet.
I 13 år ska Javier och Conan Milley vara bästa vänner. När Javier kommer hem från långa arbetsdagar på banken är det mastiffen som väntar på honom med öppen famn. Javier behandlar honom som en son, bland annat genom att ge honom champagne. Den obeskrivliga kärlek som den excentriska ekonomen känner till sin fyrbenta kamrat illustreras bäst med ett klipp från 2023, från A24.
¿Por qué no puedes ser un buen padre? Porque por el ejemplo
de Conan.
Sí, este es Conan. Por el ejemplo de tu hijo, alguna vez te escuché, creo que fue en el
Conan.
Programa. Este es Conan. Creo que fue en el programa de Andy Kundesov, creo, Si no corregí. Que criticaste a tu viejo. Lo escuché mal.
Milley blir då alltså intervjuad i ett TV-program när en bild dyker upp på Conan i bakgrunden, och hela Milleys ansikte liksom spricker upp i så här ett astronomiskt leende. Och han blir som hypnotiserad nästan av fotot och liksom ignorerar programledaren och bara upprepar att det är Conan.
Por el ejemplo,
det är Conan.
Sí, det är Conan.
Enligt Milley finns det bara 2 som alltid funnits där för honom. Hunden Conan och lilla syster Karina. Han säger att det är de enda som aldrig har svikit honom. Storebror Javier kallar Karina för El Jefe, chefen. Han har också beskrivit henne som självaste Messias.
Hon är ju en extremt central person i hans liv, och han kallar henne för El Jefe, alltså chefen. Fast han gör det liksom på spanska då, så blir det liksom den maskulina formen. Så att, ja, chefen då, fast som en manlig chef då, säger han. Hon är liksom chefen för kampanjen och lite på något sätt chefen i hans liv. Och deras relation är väldigt, väldigt nära. Det har ju till exempel då spekulerats om huruvida de till och med har en relation då. Och det här, anledningen till att jag säger det här, är för att han gick ut på sin Instagram några dagar innan valet och förnekade det. Alltså han gick ut och sa, jag vill bara säga att jag har inte legat med min syster. Och det här är ju väldigt liksom förvånande att en politiker skulle lyfta upp ett sånt rykte liksom.
Om man får intrycket av att Javier Milleys bakgrund är en smula höjd i dunkel, så är Karinas porträtt ännu svårare att teckna. Som politiker ska de synas sida vid sida nästan hela tiden, men El Jefe tar nästan aldrig till orda på scen och ger också väldigt få intervjuer. Ingen av dem gifter sig eller skaffar barn. Milley har då och då en kvinna vid sin sida, men i slutändan tycks det vara syskonparet Milley mot världen. Och det här är ju något som bidrar till bilden av Javier Milley som en ovanlig statsman. Och så är det de här omhuldade mastiffhundarna. Milley är nämligen inte riktigt redo att släppa taget om Conan efter hans död i cancer. Javier Milley är beredd att gå i strid med självaste liemannen.
När Conan började bli lite gammal och vissen, så kontaktade Javier Milley ett företag i USA, och det här företaget då erbjuder då tjänsten kloning.
Enligt Juan Luis González så är Milleys nuvarande hundar kloner av Conan, skapade då för drygt 500 000 kronor. Och de här bjässarna på drygt 200 kilo är döpta efter kända ekonomer som Milton Friedman och idolen då, anarkokapitalisten Murray Rothbard.
2018 visar Milley upp sina familjemedlemmar i tv-programmet America TV. Vid den här tiden är han känd som ekonomisk expertkommentator. Han går klädd i skinnjacka och med håret friserat som en hjälm på huvudet.
Me dijo
Mauri, espera, vuelve. Sí. Vamos a ver el nombre. Murray
es el que tiene cola.
Vení, mi vida.
Que es el más grandote de todos.
Acá está.
Murray y por Murray Rothbard, un anarcocapitalista. Así que quedé. Sí, porque justamente le gusta hacer lío.
Muy bien. ¿Los de qué tiene Guido? ¿El rosa?
El de rosa es Milton por Milton Friedman.
Sorgen efter kamraten behandlas inte bara genom kloning. Enligt biografin El Loco ska Milei också besökt ett medium som då ska inte bara förmedla kontakt med hunden utan också med Gud.
Och det är faktiskt från Gud som han har fått någon form av budskap om att han ska ställa upp som president.
Sammanfattningsvis skulle man kunna påstå att Javier Milei har en sorts air av mystik kring sig. Men det är inte ett problem, utan tvärtom en tillgång enligt Andres Rivarola.
Den här kopplingen till det mystiska, till det religiösa, den är väldigt starkt kopplad i hans rörelse. Och det är ingen nyhet, varken för Argentina eller för Latinamerika för den delen. Eva Perón till exempel, Peróns fru, omgärdades också av en mycket stark mysticism där många behandlade henne sen efteråt som någon form av helig person. Nästan som en religiös rörelse kring Eva Perón ända in i våra dagar. Ja, till och med faktiskt Diego Armando Maradona, fotbollsspelaren, har en stor del av det här mystiska, nästan religiösa dyrkan av honom. Det finns som en kyrka. Milei utnyttjar de här sakerna som är ändå starkt förankrade i samhället, och den religiösa dimensionen är stark, och den utnyttjar han.
Omgärdad av mysticism, präglad av vrede och full av kunskap om ekonomi, tar ensamvargen Javier Milei sina första steg ut i offentligheten. Med anarkokapitalisten Murray Rothbard, mastiffen Conan och el-chefe Karina Milei som ledstjärnor börjar han förse argentinarna med sina budskap om radikal förändring. Staten är värre än maffian, menar han. Abort går stick i stäv med den liberala idén om rätten till liv. Klimatförändringar är ett socialistiskt påhitt. Efter att ha drivit sitt eget radioprogram blir Milei inbjuden som expertkommentator i tv. Och det dröjer inte länge innan han är ett stående inslag på bästa sändningstid. I ett Argentina sargat av inflation, arbetslöshet och ett växande missnöje. Det är 2018. I en färgstark tv-studio står Javier Milei i kostym med diskreta ränder. Frisyren känner ni till vid det här laget. Bredvid honom syns en kvinna med lockigt, mörkblont hår och glittrig klänning. Hon heter Daniela Mori och är här för att sjunga sin låt Bomba Tantrica. Det är en eldig dedikation till en man som enligt texten drivit henne till vansinne. Han är min lag, sjunger hon, Elles Milei. Kameran följer Javier Milei nerifrån och upp när han ivrigt dansar till musiken.
Det ser rätt så taffat ut, men kanske också liksom ganska standard för typ så en man i 50-årsåldern. Sen får man också säga att han har ju alltid varit mer av liksom så en rockkille, så han kanske inte har utvecklat just dansstilen i de här sammanhangen. Men han ser väldigt liksom glad och energisk ut och så vevar med armarna i luften genom hela låten.
Man kan lugnt konstatera att Javier Milei går rakt genom rutan. Han är professor i ekonomi, sång- och dansman och har ett våldsamt humör. Inte sällan gör han rasande utspel om det han kallar La Casta, den politiska eliten.
En antagonist, en aggressiv personlighet i tv-sammanhang. Pratade väldigt illa om sina motståndare, pratade om los zurdos, alltså vänsterfolket, som man tycker kallade påven för en imbecil, en idiot. Så att hans retorik är ju enormt aggressivt.
todos los que, digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea. A ver,
¿por qué le pones de mierda, digamos?
Porque son una mierda.
Det kommer in i TV-rutan och det är så han uttalar sig om de andra politiska, och han kommer fram med det här konceptet som går hem hos många argentiner som pratar om la casta på spanska, en politisk kastsystem, så är det den som är ansvarig för den olycka som Argentina har hamnat i när det gäller den ekonomiska och politiska strukturen.
Javier Milei är också frikostig med uttalanden om sex.
Han säger liksom saker som att han är tantrasexprofessor, och han säger, jag vet inte hur det är med er, men jag kommer bara en gång var tredje månad till exempel. Alltså, vet, sådana saker som liksom för tankarna till en machoman som liksom, du vet, kan tillfredsställa en kvinna och sådär, men så har han inte riktigt haft en kvinna vid sin sida.
För en del är det svårt att få ihop bilden av den ensamma Milei med machomannen och kvinnokaren som står och juckar mot sin blonda flickvän i Riks-TV. Det har spekulerats i om de yppiga kvinnorna verkligen är hans flickvänner eller om de är där för att få Milei att framstå som mer manlig. Oavsett vilket har Javier Milei på relativt kort tid blivit en kändis.
Det här med att liksom först bli populär på TV, det är ju verkligen någonting vi känner igen vid det här laget och som verkligen säger någonting om liksom TV:s genomslagskraft. Till exempel Donald Trump, Vladimir Zelensky, Silvio Berlusconi har ju alla gått den här vägen. Om man hårdrar det lite så är det ju att man blir känd på TV, sen startar man någon form av eget parti eller egen rörelse där man själv liksom står i centrum, till att det blir en personkult.
Samma år som flickvännen sjunger till Milei's ära placeras den libertarianska TV-stjärnan framför en piñata. Programmet Cuatro Caras Bonita sänds live och det råkar vara Milei's födelsedag. Programledarna har därför förberett en present. Iförd ögonbindel börjar ekonomen slå sönder piñatan som ska föreställa den argentinska centralbanken, alltså motsvarigheten till Riksbanken. Det är de som ger ut landets pengar och ska se till att de behåller sitt värde.
Riksbanken är staten som styr över penningpolitiken, och de som styr penningpolitiken, stater och politiker, det är den korrupta kastsystemet som bara gynnar de som är inne i systemet och håller utanför alla andra.
Till och med när centralbanken ligger söndertrasad på marken fortsätter Milei att slå med våldsam kraft.
Och det här är lite det jag menar med att han är dubbel, för det är liksom ett skämt för att det är en kul grej i TV, men du vet, när han börjar slå så är det som att han liksom, han blir så intensiv, alltså han slår och slår och slår på den här piñatan, och du vet, det är en sorts verkligen hat mot det här, och han har vissa sådana trigger points liksom, att om man nämner vissa människor eller om man nämner vissa politiker eller vissa saker i det argentinska samhället, så kan han liksom bli så extremt upprörd att han liksom tappar allting. Det växer någonting inom honom och så, ja, blir han det här politiska djuret liksom.
Även om Javier Milei's aggressiva retorik står ut, så är det viktigt att se på hans mediala framgång i rätt kontext. Det berättar Andres Rivarola.
Sen är det någonting också med argentinska samhället. Man kan se det i humorprogram, på TV. Det finns en sån tilltagande aggressivitet i samhället. Till exempel efter krisen 2001 var det mycket vanlig slogan var att folk skrek alla ska bort, que se vayan todos på spanska. Och det är att alla politiker ska bort, och man svär åt presidenten, svär åt politikerna. Och det är precis det han gör framför TV:n och i valrörelsen. Kanske i ett annat kulturellt landskap så låter det här, verkar det här väldigt konstigare, men jag tror att i Argentina många tycker inte alls att det är så konstigt.
I slutet av november 2021 står Javier Milei på scen. Bakom honom syns systern Karina El Jefe. På väggen projiceras en bild av ett lejon i flammor. Milei skriker: "Jag är inte här för att vägleda lamm. Jag är här för att väcka lejon." Han framträder numera som representant för den nybildade högerrörelsen La Libertad Avanza. Vid sin sida i den nya koalitionen har han bland andra Victoria Villarroel.
Men hon är ju framför allt känd för att hon sedan länge egentligen har spelat ner det som hände under militärdiktaturen i Argentina.
Love Lyseridas igen.
Argentina hade ju en militärdiktatur på 70-talet och början av 80-talet där den här militärjuntan då torterade och dödade politiska motståndare. Och det har varit liksom konsensus, det har funnits konsensus i Argentina att omkring 30 000 personer försvann eller mördades under den här tiden. Och det här är liksom ett öppet sår i argentinsk kultur. Men Victoria Villarroel nu kommer in och hon menar att det i själva verket inte var så många. Utan att det i själva verket rör sig om några färre. Och att det här handlade, många av dem som dog var i själva verket men typ terrorister då. Och, så hon liksom försvarar på ett sätt militärdiktaturen.
I hennes fall, hon har direkt koppling via släktband till militär. Hennes pappa, hennes farbror som har direkt koppling till militärregimen i Argentina. Och hon på något sätt representerar den här rösten som vill förminska eller relativisera eller skapa någon form av förståelse för brott mot mänskliga rättigheter under den perioden. Det är den här rörelsen som inte har varit stark i Argentina som nu kopplar sig till den här libertarianska politiska sexapil som Milei har till andra delar av samhället som kanske inte alls tror på det här, som kanske till exempel skulle då vara för abort, men som ändå dras till den här frihetsidén som Milei säger och kan köpa den här andra delen av kakan.
Buenos Aires Times rapporterar att publiken på valmötet mestadels består av unga män. Det är på den här typen av sammankomster som Milei med jämna mellanrum viftar med en motorsåg för att understryka vad han skulle vilja göra med staten. Samma år blir han invald i den argentinska kongressen.
Så blickar vi utrikes, för i Argentina så har valutan peson skrivits ner med omkring 20% efter ett primärval där den högerextreme kandidaten Javier Milei fick flest röster inför presidentvalet i oktober.
I augusti 2023 hålls primärval i Argentina. Resultatet kommer som en chock. Visserligen har Milei varit framgångsrik trots minimal politisk erfarenhet. Men att stödet skulle vara så här stort är det få som förutspått.
Många män, många unga som arbetar inom sektorer som ligger utanför staten. Alltså den informella sektorn har ju växt väldigt mycket i Argentina. En sektor som inte har samma semesterersättning, som inte har samma sociala rättigheter som de offentliga anställda har i landet. Och hela den sektorn så att säga, började också se den offentliga sektorn och de som arbetade där som en del av det här kastsystemet.
Och kort här då, om vi bara ska liksom förtydliga att det här då rör sig om ett primärval, vilket har flera funktioner, men i synnerhet brukar hinta om vem som kommer vinna då själva presidentvalet. Efter det så kommer en första valomgång där vinnaren måste då vinna med en viss marginal. Annars blir det då ytterligare en valomgång där det står mellan de två som fått flest röster. Och det här förklarar ju då delvis kanske varför Sergio Massa får fler röster än Milei i första omgången. Men att Milei ändå vinner ganska stort i andra omgången. För i andra ska Milei då ha fått en hel del röster från den kandidat som hamnade liksom på tredje plats i första omgången, Patricia Bullrich.
Channel 4 rapporterar om primärvalsresultatet i augusti 2023.
Even Javier Milei looks like he can't believe it himself. Predicted to take maybe 20, he grabs more than 30% of the vote. Brash, populist, far right, So are we looking at Argentina's next president after this primary, which is in effect a dress rehearsal for October's general election?
Valrörelsen går upp och ner för den oprövade Javier Milei. Pressen är stor, men hos fansen har han kvar sin rockstjärnestatus. Sveriges Radios Love Lyssarides är på plats i Córdoba i november och det är festivalstämning.
Och så spelar han då om och om igen sin låt då. Texten är liksom, jag är kungen, jag är lejonet. Och det är som en rockpunklåt typ. Alltså den är, ja, men den är helt okej. Men grejen, han spelar den om och om och om igen. Och när man har hört den här i liksom 2-3 timmar på repeat så börjar det liksom, det börjar bli någon sorts liksom dropptortyr.
Presidentkandidaten i läderjacka börjar sin långa vandring.
Han ska gå igenom och dela den här folkmassan. Och alltså det är sådana kaosartade scener, för han går ju genom den här tättpackade folkmassan och alla liksom drar i honom och känner på honom och tar i hans läderjacka. Alla liksom får en liten, du vet, vill bara nudda honom liksom.
Javier Milei börjar också dyka upp allt oftare i internationella medier.
I porträtten som görs av Milei så lyfts ofta de mest liksom kontroversiella uttalandena fram. Kanske främst då ett som handlar om organhandel. Milei har nämligen sagt att organhandel är som, ja, men vilken marknad som helst egentligen. Så liksom rent teoretiskt borde det vara lagligt.
Men sen har han backat från det här uttalandet. Han har liksom tagit tillbaka det då. Så han har sagt att nej, men det här är fake news liksom. Men han har ju sagt det. Så att det där är en sån fråga som han har gått fram och tillbaka i.
Sen blev det här såklart en jättestor grej, och i efterhand så säger Mille i citat: det här är en filosofisk diskussion som jag inte vet om vi är redo för. Det känns alltså inte som en fråga som han kommer att driva, så att säga.
Men det här säger ju också lite om hur han liksom förhåller sig till sina egna uttalanden. Att, du vet, han säger något och sen så, men så dras det tillbaka. Liksom. Han har ju sagt att man skulle få sälja barn också, men det har han också dragit sig tillbaka från. Så att han är ju liksom en person som, ja, men han kastar ur sig en grej och sen så tar han tillbaka det. Liksom.
Som förebild har Javier Milei bland andra Donald Trump. Och det finns uppenbara likheter mellan de två flamboyanta politikerna med enkla budskap och yvigt hår. Men Javier Mileis öppna hat mot staten beskrivs ändå som unikt.
Men det Trump gjorde var faktiskt att införa en hel del av statlig subventionering av USAs industri. Det tillkommer en hel del favoriseringar. Alltså man begränsar Kina till exempel. America First innebär att man ska köpa amerikanska produkter. Om du har tillverkning i landet så kommer du få stöd från regeringen och så vidare. Så att egentligen är det inte alls en liberal politik på det sättet. Man vill reducera staten, men staten är väldigt aktiv med att stödja till exempel tillverkningsindustrin i USA. Vilket också ledde till att många fackföreningar, han fick många fackföreningsröster, framförallt inom i rostbältet. Medan det liberala i Sydamerika eller Latinamerika, i det här fallet Argentina och även i Brasilien, där vill man ta bort staten, även de subventioneringar till den egna industrin. Man vill inte veta av det.
Efter den första valomgången står det klart att Javier Milei ska möta finansministern, peronisten Sergio Massa, i slutstriden. I första valomgången får Massa fler röster än Milei. Han har många tillgivna väljare, men också många hängivna motståndare. Mileis kritiker tänker på frågor som aborträtten, hbtq-rättigheter, jämställdhet och klimatet. För de senaste åren har det hänt mycket på den fronten i Argentina. Till exempel så legaliserades abort i landet 2020. Med La Libertad Avanza vid rodret är kritikerna rädda att riktningen kommer bli en helt annan. Oron är också stor bland de miljoner argentinare som är anställda inom offentlig sektor. Eftersom Milei vill hyvla ner statens inflytande. Javier Milei inser att han delvis måste tona ner sin galna framtoning. Från och med första valomgången lägger han därför motorsåg och superhjältedräkten på hyllan. September 2023. Den argentinska valrörelsen är inne på sin slutspurt. Himlen över Buenos Aires är ljusgrå. I anslutning till torget Plaza del Mayo står presidentpalatset. Det kallas Casa Rosada eftersom färgen på fasaden är rosa. En bit därifrån gör Tucker Carlson sig redo för sändning med ettrig blick och finurligt leende.
Han är ju då en konservativ amerikan som tidigare ledde det populära tv-programmet Tucker Carlson Tonight på Fox News. Därifrån så fick han plötsligt sparken i början av 2023.
P3IDs reporter Ali Stadgust där igen.
Enligt New York Times så ska Carlson ha skickat olämpliga meddelanden till folk i produktionen. Bland annat då så såg han ett klipp på några Trump-anhängare som slog ner en AFA-kille. Och han skrev att han hoppades att de skulle döda honom. Numera så har han då en egen show på plattformen X.
We're in downtown Buenos Aires, the capital of Argentina. This was once about 100 years ago one of the richest cities in the world, and you could tell as you walk around the faded grandeur of a once great city, but this is now a desperate country. Its economy is in shambles, has been for a long time.
Tucker Carlson har varit på ett slags världsturné. Han har träffat och intervjuat Jair Bolsonaro i Brasilien, Najib Bukele i El Salvador och Viktor Orbán i Ungern. Gemensamt för de här politikerna är att de beskrivs som högerpopulister. Nu befinner sig Carlson i Argentina för ett möte med presidentkandidaten Javier Milei. Inledningsvis säger Carlson att Argentinas ekonomi ligger risigt till. Peson är så lite värd att folk tar fram högar med pengar för att betala på restaurang. Han förklarar också att Javier Milei är libertarian i ordets klassiska bemärkelse. Enligt Carlson innebär det att man vill ge folket så mycket frihet som det bara går.
The reception he's gotten from the press in the West, particularly in the United States, the New York Times, the Washington Post, also the Financial Times, has been hostile, to put it mildly. They describe him as a far-right figure, like he's a Nazi. Is he?
Tucker Carlson frågar Milei hur han, en man utan någon som helst politisk bakgrund, har kunnat bli så framgångsrik. Argentinaren tvekar inte en sekund. Han ger två tydliga förklaringar. Den ena är hans personliga bakgrund. Han har varit fotbollsspelare, sjungit i ett rockband och är ekonom. Enligt Javier Milei är den kombinationen lyckad på TV.
Y creo que esa combinación es una combinación atractiva en términos de producto televisivo.
Den andra förklaringen är de politiska idéerna. De senaste 100 åren har Argentina dominerats av socialism. Den som förespråkar liberalism är därför en rebell, säger Javier Milei.
Y entonces la rebelión natural del sistema era ser liberales.
När Tucker Carlson undrar varför presidentkandidaten är motståndare till abort är det återigen liberalism som Milei hänvisar till. Han säger också att abort är lika med mord. Enligt Javier Milei börjar ett liv vid befruktningen. Och därför uppstår en maktobalans eftersom barnet inte kan försvara sig.
El niño no es su cuerpo. Por lo tanto, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por la diferencial de fuerzas.
Man måste vara redo att fighta sig kulturkriget varje dag, säger Milei. I samma veva som Tucker Carlson intervjuar presidentkandidaten samlas en grupp 20-åriga argentinare på ett kontor i Buenos Aires. De berättar för nyhetsbyrån Reuters att de är volontärer som arbetar med TikTok, Instagram och YouTube för att sprida Javier Mileis idéer. En av dem är en influencer som beskriver sig själv som antifeminist och motståndare till progressiva idéer.
Javier Milei har haft en extremt framgångsrik sociala medier närvaro. Alltså, en av hans viktigaste personer i den här kampanjen är en kille som heter Iñaki Guterres, som är hans TikTok-ansvariga då. Och det är en väldigt intressant person. Jag undrar vad som kommer hända med honom nu efter valet. Han är 22 år och har i princip blivit typ Mileis PR-chef liksom. Och det här är för att han driver den här TikTok, Javier Mileis TikTok då.
Inför den avgörande valomgången är Milei betydligt mer städad under sina framträdanden. Men internet glömmer aldrig. Till ett av hans mest virala klipp hör det som gjort världen bekant med ordet afuera. Det betyder typ ut eller försvinn och utropas av Milei när han visar vad han vill göra med stora delar av de statliga myndigheterna.
Ministerio de Cultura, afuera!
I klippet river argentinaren ner lappar från en tavla där myndigheternas namn står nedskrivna.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá.
Men i takt med att framgången växer hopar sig också frågorna om hur Javier Milei egentligen tänker gå tillväga för att genomföra sin politik. Förutom att byta ut peson mot dollar vill Milei exempelvis bryta kontakten med dem han anser vara kommunister.
Jag har en mycket stark antikommunistisk retorik. Nästan kalla krigsretorik på den fronten. Och han har kallat Brasiliens president Lula da Silva för en kommunist och korrupt. Och så har han pratat också illa om Kinas system och kommunistpartiet. Och då säger han att hans prioritet när det gäller kontakten med omvärlden och utrikespolitik, det kommer vara att närma sig USA som blir hans allierad, och Israel. För att han vill också liksom närma sig judaismen. Och det här är väl en del av den nya, kan man säga, högerretoriken globalt, där man pratar om den judeokristna civilisationen. Steve Bannon i USA var väldigt inne på det, och Trump. Så det finns många kopplingar av Milei och de här andra högerrörelserna i väst.
Det är den 17 november, två dagar tills allt ska avgöras. Det är en sammanbiten Javier Milei som promenerar till det legendariska operahuset Teatro Colón i Buenos Aires med sin flickvän Fatima Flores. Den blonda skådespelerskan är klädd i ett rött ärmlöst fodral som spänner över brösten.
Hon är lite rolig för att hon har gjort sig känd liksom som en tv-personlighet, och en av hennes mest kända då liksom tv-framträdanden, eller en av hennes mest kända grejer som hon gör, är att hon gör en ganska bra imitation av Cristina Kirchner, som är en annan sån här politisk liksom gigant i Argentina, och hon har liksom på något sätt lyckats hitta så här exakt hur Cristina pratar.
Es el Uber de los presidentes.
Milei brukar synas i Flores kommentarsfält på Instagram, där han pepprar henne med kärleksförklaringar. När han är med på bild poserar han alltid på samma sätt, med pannan vinklad mot kameran som en tjur, lätt pussmun och tummen upp. Paret ska ha träffats på en talkshow i december 2022 och har hängt tätt ihop sedan dess. Mörkret har lagt sig över stan när paret går upp för trapporna till den anrika byggnaden. Ett operahus världsberömt för akustiken, den guldglimrande dekoren och takmålningarna. De ska se en uppsättning av Madame Butterfly. En bit från operaentrén har en grupp människor samlats. Några buar och skriker, några hurrar. Inne i lokalen trissar stämningen upp. Väl inne i salongen blir Milei häcklad av en grupp besökare. De gapar att han är skräp och en diktator. Men flera av besökarna börjar också sjunga till Mileis ära. Videor som senare publiceras på sociala medier visar en afton på operan som kokar av upphetsning och vrede. Det ger en fingervisning om vad som kommas kall. På söndagen befinner sig Sveriges Radio Slove Lysarides på Javier Milleis valvaka i Buenos Aires.
Det var extremt liksom känslosamt. Folk var väldigt nyfikna. Man ska säga det då också att Javier Milei har liksom, eller hans kampanj har liksom hintat då innan om att det kan eventuellt vara lite så att det är lite typ valfuskläge liksom. Så att det var lite den stämningen i luften också, att man undrade okej, men om han inte vinner nu, kommer de då hävda att det här var valfusk liksom? Och det här är ju såklart direkt liksom kopierat av Donald Trump, men och det ska man säga att det är liksom väldigt lite som visar på att det finns något omfattande valfusk i Argentina. Så att man hade liksom hintat om det, och sen och det gjorde ju då att det var lite spänd stämning. Men sen så börjar ju då valresultaten komma in, och det samlas fler och fler och fler människor runt Javier Milleis valvaka vid det här hotellet. Och han har då förberett en liten scen som han ska ut på, och så ser man då liksom alla aktörer i det här dramat komma in i hotellet. Vi ser Victoria Villarroel komma, vi ser hans syster komma in liksom, och sen sitter alla och väntar. Och jag då står precis vid den här scenen där han ska gå, och så står vi och lyssnar på direktsändningen på en iPhone som någon håller upp. Så att vi står liksom i en liten cirkel där, jag och några typ 18-20-åringar, och så meddelar de då på nyheterna att Sergio Massa ska hålla ett tal. Och så vi står och lyssnar på det här direktsända talet, och efter lite om och men så säger då Sergio Massa att nej, men jag, det är Javier Milei som har vunnit det här valet. Och det utbryter ett sånt vrål.
TV4 rapporterar.
Fest i natt i Buenos Aires efter Javier Milleis förkrossande valseger. Trots att opinionsmätningarna inför valet, som beskrivits som det mest polariserade sedan Argentina blev demokrati igen för 40 år sedan, förutspådde en nagelbitare, var det aldrig något snack.
France 24.
Is underway here in Argentina as the far right radical outsider and unknown political force Javier Milei has become elected president.
På söndagen utropar Javier Milei sig till världens första libertarianske president.
Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina.
Till stöd har han bland annat delar av den politiska elit han ägnat hela sin karriär åt att förkasta. Presidentkandidaten Patricia Bullrich och ex-presidenten Mauricio Macri, båda medlemmar i högerpartiet PRO. Men de som flankerar lejonet Javier Milei på scen under segerkvällen är hans absolut närmaste allierade. Vicepresidenten Victoria Villarroel, flickvännen Fatima Flores och chefen Karina Milei. Det har inte gått många år sedan Gud förmedlade till ekonomiprofessorn och hundälskaren Javier Milei att han skulle ställa upp i presidentvalet. Nu står han här och tittar ut över ett publikhav i Buenos Aires som skriker efter hans definition av frihet.
Gracias. Muchas gracias a todos los que han decidido convocarse hoy en estas calles para festejar.
December 2023. Solen lyser när Javier Milei håller sitt installationstal. Tusentals människor har samlats för att följa kortegen som tar Milei till kongressen. I sitt tal varnar den nytillträdde presidenten för hårda tider. Ytterhögern i olika delar av världen ser en ljus framtid. Men det är mycket som är ovisst. Trots en stark andra valomgång saknar presidenten majoritet i parlamentet. Och dessutom är stödet i provinserna svagt.
Det här är jätteviktigt för Argentina. Det är en federal stat. Det är ett enormt land. Där så kallade provinserna, delstaterna i Argentina, har väldigt mycket makt och kan så att säga förfoga över egna resurser. Och där har Milei nästan inga guvernörer på sin sida. Han måste kompromissa.
Två veckor senare samlas tusentals personer på nytt i Buenos Aires, men med ett helt annat ärende.
On the streets of Buenos Aires last night, they were calling for a general strike. Their new president took office less than a fortnight ago. His so-called shock therapy to the Argentinian economy has already begun. And with it, his political honeymoon has proved predictably short-lived.
De som gett sig ut för att protestera på gatorna anser att det är arbetare och fattiga som kommer behöva betala för reformer som gynnar de rika. Det är med andra ord att Argentina är djup splittring som återigen försätts i tumult.
Den nya argentinske presidenten ultraliberalen Javier Milei har nu presenterat sitt första ekonomipaket. Peson devalveras med 50% och priserna på kollektivtrafiken och energin chockhöjs. Det här var några av beskeden från Mileis ekonomiminister.
Inför att protesterna ska hållas har regeringen hotat med fängelse och böter för de som deltar. Bland motståndarna finns bland annat landets starka fackförbund.
The protest outside Congress began straight away and it seemed spontaneous. The country is not for sale, they chanted. Around 40% live in poverty and inflation is around 150%. Even Mr. Milei admits that his spending cuts and high taxes will in the short term make things worse.
Årets näst sista dag uppträder Fatima Flores med sin föreställning 100% Fatima i stan Mar de Plata. När publiken applåderar det blonda bombnedslaget efter showen var de syn på en välbekant figur. Argentinas president, 53-årige Javier Milei, har tagits upp på scen för en blöt tungkyss. Dessförinnan har han hållit ett andäktigt tal om att han kämpar hårt för att få landet på fötter i den här svåra situationen. Flickvännen, som är klädd i en guldig, högt skuren body, blir så rörd att hon gråter.
Sinceramente, es difícil decirlo. La situación está complicada.
En vecka senare påbörjar libertarianen sin flytt till den sittande presidentens klassiska bostad i utkanten av den argentinska huvudstaden. Speciell plats bereds åt mastifferna. Vad resultatet kommer bli av Javier Mileis åtgärder kan ingen vara säker på. I slutet av 2023 stoppar en domstol delar av den argentinska presidentens åtstramningspaket. Enligt Argentinas största fackförbund strider vissa förslag mot grundläggande rättigheter som rör bland annat föräldraledighet och strejkrätt. Milei meddelar också att Argentina inte kommer medverka i BRICS-samarbetet med bland andra Brasilien, Indien, Ryssland och Kina. Han har dämpat kritiken mot det brasilianska och kinesiska styret men avstår från det formella samarbetet.
Vad han absolut säkert kommer att göra, det är att inleda en mycket stark våg av privatiseringar. En huvudfråga här blir också till vilket pris. För att det kan vara så att han får bukt med inflationen. Priset kan bli, att det, och det förmodligen kommer att bli så att det blir en stark ökning av arbetslösheten i Argentina. Vilket gör att det blir mycket starka konflikter. Fackföreningen har redan annonserat att de kommer att bemöta honom med kraft. Så att det kommer att bli problem.
Vi ska avsluta det här programmet med att återvända till intervjun med Tucker Carlson. Med ett lyckligt leende förklarar Javier Milei att ett liv utan frihet inte är värt att leva. Han säger att han kommer att kämpa för liberala värden oavsett konsekvenserna.
La vida sin libertad no merece ser vivida. Busco ser testimonio de esa forma de vivir en libertad. O sea, la esclavitud me parece algo horroroso y voy a dar la pelea por la idea de la libertad, todo lo que la tenga que dar, con las consecuencias que eso traiga.
Du har lyssnat på P3D om Javier Milei med mig, Vendela Lundberg. Avsnittet gjordes av Alice Dadgostar och producerades av Sally Henriksson. Ljudtekniker var Fredrik Nilsson. Det här programmet gjordes av produktionsbolaget Dist för Sveriges Radio. Tack för att du har lyssnat.